De andra ropar att de är klara med sitt arbete. Och jag slår igen den svenska kyrkohandboken och går ut. Jag går slänten upp och lämnar kapellets nycklar till fru Enarsson. Tackar och kör bort i bilen. En mil längre bort stannar jag vid stort stilla vatten. Och går av för att se på en skog av dödad björk. Jag hör ett skott. Ser att videblomman snöar. Jag hör ännu ett skott. Men ingen syns i fjärran. Osynlig över en jägare. Kons skälla hörs vida omkring. Flera tusen meter härifrån hör jag motorsåg. Och en väldig vattenring vidgas sakta i oändligheter efter en avlägsen båt där någon vittjar sina nät bakom åsarna genom dalen, surret av en traktor i slotten. Först nu tycker jag mig förstå vad stillheten är till för. I stillheten når de glest boende människorna med ljuden av sina sysslor gemensamhet. Och med den dikten går jag nu in i bibeltexten Lukas evangeliet 15:8-10. Liknelsen om det förlorade myntet. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon väninner och grannkvinnor och säger: gläd er med mig. Jag har hittat myntet jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Läser man de övriga texterna just kring den här texten så har vi även den förlorade sonen. Och båda de här texterna eller berättelserna som vi hör, de rör ungefär samma ämne. Något är förlorat och Gud hittar det. En syndare som omvänder eller återvänder. Och det är ju det här med betoningar som är en ganska viktig del när vi går in i texten. Jag skulle kunna säga, jag älskar kakor. Eller jag älskar inte kakor. Betonar jag då, jag älskar inte kakor. Ja, då kan det låta som att det är särskilt jag älskar inte kakor, men någon annan. Eller jag älskar inte kakor. Jag kanske gillar kakor, men jag älskar dem inte. Jag älskar inte kakor. Ja, men jag älskar inte kakor. Men betoningen kan få tänka mig att jag älskar något annat. Så det hänger med lite här i vad jag säger. Vad vi lägger betoningar och vad vi trycker på ändrar texters betydelse väldigt tydligt. Och särskilt med den här texten, vad lägger vi betoningen vid? Och börjar vi vid syndare och omvändare, att omvända sig? Ja, lägger vi vikt vid det så kan det kanske komma något positivt ur det. Jag har ju mött många människor och hört många berättelser om människor som levt ett liv med mycket destruktivitet. Det kan ha varit ett liv av missbruk som både skadat personen i sig men också många människor i ens närhet. Och där har vi vår kyrkohistoria, vår väckeshistoria, vår frikyrkohistoria och även vår nutid. Vi vill hjälpa människorna, vi vill möta de här människorna. Och då har den här betoningen på omvändelse, vända om, hitta en ny väg på livet, varit viktigt för många människor. Jag har även mött människor som har varit delaktiga i de här hårt kriminella gängen som vi ser idag. Där de behövt väldigt tydlig rakhet. Jag var syndare men nu har jag vänt om, nu är någonting nytt. Med det sagt och det positiva har vi också en hel del negativa erfarenheter om omvändelse och det här sättet att prata och betona om syndare. Det kan ha varit människor i maktmänniskor eller maktposition. Kanske pastorer, präster eller andra ledarskap i kyrkan som använt sig av syndare för att kontrollera, utestänga, mäta andlighet. Och där också omvändelse blir lite av en tröskel. Vi måste visa upp hur vi är nya, vi är troende, vi har vänt om. Och det blir en väldigt tydlig kategorisering. Vi är med och ni inte är med. Religionspsykologen David Thurfeldt skriver i sin bok Det gudlösa folket om hur en av anledningarna till många svenskar idag inte vågar kalla sig kristna är just den här väckelsebetoningen av att du måste leva en brinnande tro, inte vara ljummen. Du måste leva upp till det här kategorierna för att vara kristen. Och människor har då känt, nej men jag, även om jag ber, jag går till kyrkan, jag tror på Gud, jag är döpt. Nej, jag är inte kristen, det är de där religiösa som håller på med det, de andra. Och det har liksom slått över till att människor inte vågar kalla sig eller gå in i den kristna gemenskapen helt. För de känner att de inte kan leva upp till kraven som kyrkan ställt. Och det här är ju svårt att navigera i. Vi kan se det positiva i det att många människor behövt det här. Totala omvändelsen och levt ett liv där de har gjort mycket skada. Och de här människorna som har hamnat utanför tack vare våra betoningar. Människor som blivit sårade, där kanske djupa sår sitter kvar. Vilket gör att de har svårt att komma till kyrkan. Och det är lite här vi arbetar i de här spänningarna. Men jag tror inte att vi behöver välja det ena eller det andra, utan jag tror man kan hitta en balans här där alla människor får rimma. Det finns något väldigt positivt som Jesus vill betona i den här berättelsen. Och det är glädjen Gud känner. Den är ganska trivial egentligen, den här berättelsen som Gud berättar om. Det är en kvinna som hittar ett mynt. Och jag tror även att i den tiden så upplevs den ännu mer trivial, för det handlar om en kvinnas hemmaliv. Hur kan det vara intressant när vi pratar om Gud? Vi ska ju prata om det stora, det bestantiska, de mäktiga berättelserna. Men så går han till något väldigt, väldigt vardagligt. Så jag tror det upplevs som trivialt för många människor. Men vad är då den rimliga responsen på att hitta ett mynt? Jo, jag skulle bli glad. Ett sånt här mynt skulle motsvara en dagslön i dagens, ja, det är pengavärdet ungefär. Men så visst hade man blivit glad. Men inte hade man kanske kontaktat vänner, kom över, nu ska vi fira. Eller grannar, det är ännu svårare. Jag har inte så bra kontakt med mina grannar än så länge. Jag har inte bott i Tullinge. Men jag vet att det har varit ändå ganska pinsamt att knacka på och säga jag har hittat en dagslön. Lite märklig respons tror jag hade fått av det. Men kanske en bra början på någonting, så jag vet inte. Jag kanske ska vara lite mer generös med min tid. Men det är ändå en kontrast som jag tror Jesus vill visa på här. Att vi, det är bara ett mynt skulle människorna säga. Men Gud, han kommer med en helt annan typ av glädje. Nästan en överdriven glädje i andras ögon. Som att hon har vunnit på lotto. Så orimligt glad är Gud när människor återvänder till honom, säger Jesus. Och vad säger det här om Gud? Nu så kommer jag dela lite fakta här som kan vara falsk. Så jag tar det med en nypa salt. Men jag har förstått att i Ryssland så ler man inte så mycket. Och det är för att man ser dum ut när man ler, tycker de. Tycker jag lite också. Man framstår som lite... Jag ler väldigt mycket, så jag talar utifrån den erfarenheten. Men det finns något rimligt i det lite, att när vi ler mycket och visar glädje, men det är inte en viss typ av sårbarhet vi visar. Vi gör oss sårbara, men vi är glada. För vi visar att vi bryr oss om någonting. Vi visar känslor, vi visar oss mänskliga. Och i det så visar, den känslan så visar Gud sig. Och det visar också vad Gud tycker är viktigt. Han visar vad hans hjärta är. Och det är inte vilken glädje som helst, utan det är en glädje som är så stor att den inte kan hållas inne. Det är en glädje som inte är kontrollerad, inte särskilt värdig och inte särskilt lågmäld. Den är generös, öppen och överflödande. Och när han använde sig av det här begreppet med det triviala, vad människorna upplevde var trivialt. Och att det skulle vara en betydelse att detta förhöjer Guds glädje i vår vardag. Men jag tror det finns en betoning också i att titta på det vardagliga. Att han använder sig av det knepet, det här triviala. Utan jag tror att det är lite att kolla här. Det här är en kvinna som hittat mynt. Mitt i vardagen. Här, i det här, kan ni se, lära er känna Gud. Lära er förstå Gud. Det är som att blicken är här uppe för oss ofta. Ja, vi har ett högt tak. Vi kommer in i kyrka, vi känner byggnaden. Man känner sig liten, Gud är stor. Men det är som att han riktar blicken, var är Gud? Han riktar ner den till någonting väldigt vardagligt och trivialt. Där har vi Gud. Någonting här kan vi hitta det gudomliga. Jag är uppvuxen med en barnlåt i kyrkan. Jag vet, ni har säkert hört den. Bara den som vandrar nära marken kan se dina under, Gud. Ja, den tar. Har ni inte hört den så lyssna på den. Jag tycker den är bra. Den tar oss ner till marknivå. Här kan vi se dina under, Gud. I det här vi rör oss i, det vardagliga, det alldagliga, i det lilla. Och jag tror vi kan be för Gud och använda som exempel att lära oss att se Gud i det lilla. Att se Gud i omgivningen, även utanför kyrkan, i vardagen. Likväl i lovsången som även i det tysta. Och i det här tidigare nämnda betoningen av syndare som omvänder, då är det mycket identiteten. Du är syndare och nu är du någon helt annan identitet. Nu är du kristen. Men kollar vi på Paulus så hade han ett annat typ av sätt att möta det här på. Han pratar inte så mycket om att han är kristen, utan han säger, det är inte längre jag som lever, utan Kristus lever i mig. Så nu finns ingen det var Galaterbrevet. I Romarbrevet så står det, så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det är det här att jag som identitet är inte direkt bara någon jag är, utan det är någonting vi går in i. Någonting vi får stiga in i och vara i. Och det är lite det jag tänker när vi hör i de här berättelserna. Berättelsen om den förlorade sonen, om den här som också är en del av de här berättelserna, som är närheten av den här. Det är ju den här sonen som går iväg med pappas arv, spenderar alla pengar, blir väldigt fattig och tvingas gå tillbaka till sin pappa. Tänker att han kommer att bli dömd då, att pappan kommer bli arg på honom för allt han gjort. Men det han möts av är en öppen famn. Han tar sig emot och får vara i famnen. Kommer sonen tillbaka som en ny person? Ja, men han kanske kommer med nya lärdomar, men han är väl nog mycket samma person. Men det han får gå in i är famnen. Och jag tänker när han blir mottagen där, sonen. Det är inte som att pappan håller tag i honom och att sonen försöker rycka sig loss. Jag vet inte om ni kanske är föräldrar, om ni sett föräldrarna. Men när barn, man ska flytta ett barn, då kan det bli som spaghetti ibland. Att de bara, alla ben i kroppen försvinner och de liksom bara hänger. Det är inte riktigt den bilden jag tänker, att pappa försöker rycka loss honom. Utan jag tror det är den här ömsesidiga. Du är välkommen att vara i min famn, i mitt grepp. Inte på ett sätt som håller och tvingar kvar, utan välkomnar. Och i fullständig kärlek. Och den här identiteten i Kristus tänker jag är mer relationell. Den är inte så statisk och kategorisk som ibland blir, utan vi får vara i en relation till varandra och i Kristus, i det som är att vara i Kristus, snarare att bara vara någonting. Och texten nämner ändå syndare, så jag tänker att vi kan ta lite i det. Och går vi lite tillbaka i tiden till begynnelsen, så har vi Adam och Eva. Och där tar de av en frukt. De vill ha kunskap som sträcker sig över Gud. Det är någonting av att nu vill vi bli bättre än Gud. Eller kunna lika mycket. Och det är ett sätt att ta ställningstagande ifrån Gud. Och det som blir tydligt när de väl äter av frukten och blir tvingade att lämna Edens lustgård, det är så att de lämnar en enklare relation till Gud som de hade tidigare. Men helt plötsligt börjar de också känna sig nakna. De börjar se sina brister i varandra, i sig själva. De skäms för varandra. Den här enkelheten i deras tidiga relation blir helt plötsligt mycket svårare. De dras längre och längre ifrån varandra och från sig själva, till det som tidigare var självklart. De får en annan blick på världen än vad den de hade tidigare. Och det finns en teolog som heter Paul Tillich, och han uttryckte så här: synd är att vara skild från det vi är skapade till, från gemenskap, tillit och kärlek. Det är därför Gud söker oss, för att återknyta det hela som har gått sönder. Så istället för att prata om att du är syndare, du är fel, med att något tillstånd som vi är i, där vi separerar oss själva från varandra och från Gud och från oss själva, tror jag. Och där tror jag att även om man hade maktknep för att säga att du är fel, du ska göra rätt, då är vi redan ute och syndar och inte i det som vi kan kalla Guds gemenskap. Men sen tror jag att världens logik och världens ögon, det är att se, söka efter världslig rikedom, inte lita på människor, använda sig av makt och våld för att få trygghet och låta rädsla styra våra liv. Det tror jag är en blick som är ganska vanlig i dagens samhälle. Men Jesus kom med en annan logik, och det är att det finns styrka i det svaga, kärlek istället för våld, förlåtelse istället för hämnd, och glädje och välkomnande istället för fördömande. Och det är denna logiken vi kan få träda in och lära oss och öva att se med de ögonen. Gemenskapen i kyrkan handlar inte om att alla ska vara hela, inte vara rättfärdiga, färdiga. Utan det är en gemenskap. Och det är inte en gemenskap för alla som är redan återfunna, utan det är en gemenskap av människor som tillsammans låter sig återfinnas om och om igen. Öva sig i att se Guds handlande här på jorden och se varandra i det skapade. Som Beppe sa i dikten: först nu tycker jag mig förstå vad stillheten är till för. I stillheten når de glest boende människorna med ljuden av sina sysslor gemensamhet. Amen.